If you happen to be rich and you find you are left by your lover, so you're more than you grown, got a lot. You can take it on your chin, pull a cab and begin to recover on your 14 carat yacht. What? Money makes the world go round.
Oh,
du nu.
Så där är det ju. Pengar, pengar, pengar. Det är det som allting kretsar. Jag tycker det här programmet ska vi försöka prata om pengar. Och det känns ju som ett sånt obekvämt ämne.
Nej, men varför är det det?
Ja, varför är det det? Jag har också tänkt på det. Så fort man säger så här, nu ska vi prata om pengar. Så känner man hur alla blir lite så här, skruva på sig.
Men det är ju skamfyllt på något sätt, så är det det.
Ja, och att det finns den där föreställningen om att man inte ska prata om pengar. Men jag märker också, om jag till exempel blir tillfrågad om ett jobb.
Mm.
Och så skriver de, ja men det här, och så verkar det här upplägget har vi och du ska prata si och så länge. Och jag tänker bara så här, eller det är inte bara det jag tänkt, men vad får jag betalt?
Mm.
Om de inte skriver, vad får jag betalt, så tycker jag att det är genant att fråga.
Mm. Ja, det gör ni ju nu också.
Och det är samtidigt,
jag har en agent,
det är klart att man
som
undrar.
Står mellan handen.
Men det är klart att man undrar det.
Ja.
Vad får jag betalt? Att det,
men pengar är ju ett värde.
Ja.
Pengar sätter ju ett värde på dig, på det du gör.
Mm. Precis.
Men om någon frågar dig, vad fick du betalt?
Mm. Det kan jag också tycka är lite genant.
Eller hur? Det var inte så mycket.
Nej. Men hur var det när du var liten? Hur förhöll ni er till pengar i din familj?
Alltså jag tror ju att jag känner så att jag egentligen inte har rätt att äga eller tjäna pengar. Det är någonting som jag har lärt mig. Vi hade det väldigt, det var verkligen ur hand i mun så att säga. Min mamma arbetade som kartriterska och fick en, tror jag, ganska låg månadslön. Jag minns den där, det känns som det är 100 år sedan. Men jag minns det där liksom sista dagarna i månaden. Kan du gå till mjölkaffär och skriva upp på krita?
Mm.
Och då fick man skriva upp på krita de sista dagarna liksom. Men sen hade hon, alltså vi hade, det var rätt fint alltså, tycker jag. För att det var ju otroligt lite pengar liksom, som fanns. Det förstod man ju som barn ganska fort.
Mm.
Att vi har inte pengar.
Mm.
Men vi hade såna där små seanser, min mamma och jag. Först hade vi det där att vi gick och fönstershoppade. Då var det liksom att skulle man ta en promenad, gå Götgatan upp och ner och fönstershoppa. Ja. Och så gick man och kollade i alla liksom, fönster, liksom, vad man önskade sig, vad man ville ha. Och sen var det löning. Då fick mamma lön och då hade hon, min mamma var ganska ung, hon var 19 när hon fick mig, så hon var ju fortfarande väldigt ung när jag var, det här, jag kan ha varit 5 år eller sådär, 5-6 år. Men jag minns det så väl, för jag tror att det är där värdet av pengar föddes i mig, eller liksom grundades.
Mm.
Och då var det så att när hon hade fått lön så fick hon köpa en present och då skulle jag också få köpa en present.
Vad roligt.
Och det var liksom, då gick man till Epa och köpte du vet sån här liten nätkasse med små papperspaket.
Ja, de där,
det där som
leksaker. Ja,
lekaffär. Och det där, den där känslan kommer jag så väl ihåg, det där nu unnar vi oss någonting.
Mm.
Vad hade du för förhållande till pengar?
Nej, men jag växte ju upp på Östermalm där folk i allmänhet har rätt gott om pengar. Och jag gick i privatskola för min mamma var lärare där. Så att jag växte upp i ett rikt område i en skola där det fanns väldigt många rika barn. Mm. Eller barn i rika familjer. Så att jag växte upp i den här känslan av att inte vara fattig, men liksom inte ha.
Mm.
Och det där, det fanns sådana här nästan mytiska begrepp för mig, det här cashmere-tröjor. Alltså jag såg på något sätt att deras tröjor...
Matchtröjor,
exakt. Och gabardinbyxor och det här Moncler-jackor och Brunell-jackor och allt sånt där som jag inte hade. Och som jag visserligen då rätt snabbt la till en sån attityd att vill jag inte ha heller, utan jag skulle vara hippie.
Alltså jag har en sån bild. Det är också ett sånt barndomsminne. När jag var hos min, jag var ganska mycket hos min morfar och mormor. Och min morfar var väldigt sådär sträng och stram på något sätt, men ändå kärleksfull. Och hans liksom kärleksfullaste gåva på något sätt, det var när man fick en femma, en pappersfemma av honom. Då vek han den i så här 1000 miljoner veck tills den blev en liten vass pigg.
Ja.
Och så tog han den så här, för din hand. Så tog han den så här och så stack han in den.
Nej, så, gud,
rakt in i handen. Och så sa, ta den här så inte hundarna pissar på det. Och så fick man det. Och det var liksom den där femman som man gick med som var så där vass.
Och men vad märkligt, fick en aggressiv gåva.
Jätteaggressivt. Och samtidigt så var det någonting otroligt stort. Mycket, en femma var ju en femlapp. Liksom. Men det där minnet av att, jag vet inte vad det är riktigt, men det är liksom pengar gör lite ont, men de är värdefulla och du ska vara tacksam. Och det är en gåva. Mm. Det här är kärlek. Alltså det var otroligt starkt.
Ja, det förstår jag verkligen. Gud vad märkligt.
Och man skulle ha den så att hundarna pissar på en. Vilket också så konstigt.
Men det är samtidigt så har det ju där att göra. Så inte hundarna pissar på det. För det finns ju någonting skamligt i det här att inte ha pengar. Jag kan fortfarande känna så om jag till exempel står i snabbköp och ser liksom, finns det inga pengar på ett kontokort?
Ja, gud.
Jag känner bara så här blossa kinder.
Men å andra sidan kan jag känna att är det något jag kan så är det att klara mig. Alltså överleva, koka soppa på en spik, tömma skåpet på det som finns. Mm. Alltså, men det har på något sätt präglat mig. Jag tror ju att har man den där liksom barndomen och den uppväxten så, jag vet inte vad det är, men jag har alltid en känsla av att när jag har köpt för dyra skor så är det liksom, men går det åt helvete så har jag ju alltid ett par snygga skor i garderoben.
Men precis så har jag också.
Som är ju idiotiskt.
Det är jättedumt. Va? Men jag kan verkligen också känna det där att liksom, det skulle kunna bli en stor kris här, men garderoben. Den är ingen fel på.
Hur mycket har man inte lurat sig in i det alltså?
Just det. Men då har vi återigen det här med värde. Ja. Det här because I'm worth it.
Ja, precis. Vänta, jag ska se om jag hittar en grej här. Kanske.
We're worth it
because I'm worth it. I'm worth it.
In the 70s, the women's rights movement descended into the streets. But advertising had not yet given women a voice. Their husbands did the talking for them.
The hairspray that leaves hair feeling like hair. Hair.
A 23-year-old advertiser came up with this slogan, because I'm worth it.
Because I'm worth it.
In advertising for an entire era.
I use the most expensive hair color in the world.
Det där är ju någonting som man verkligen har tagit till sig. Eller hur?
Ja, det är också sånt, det är också så här, för att jag är värd.
Precis, och det är också sånt man säger till varandra. Åh, det skulle du unna dig. Du är värd, gumman.
Men baksidan av det är ju du inte värd. Och då tänker jag, det slog mig nu faktiskt, tänker jag så här. Det tror jag är väldigt kvinnligt. Mm. Det här är kvinnligt. Mm. Och det är kvinnligt att också känna, nej, du är inte värd det här. Mm. Du borde inte. Och så tänker jag, vad kommer det ifrån? Kommer det ända liksom från, är det ett arv från, det är ju inte så länge sedan vi inte hade rätt att hålla våra egna pengar. Att äga våra egna pengar. Att vi inte hade rätt till ett arv. Det var mannen som ägde pengarna. Mm. Det är inte mer än 100 år sedan. Det är inte ens 100 år sedan.
Nej.
Det måste vara, så det är ganska liten tid som vi har liksom sakta fått lära oss på något sätt att ta, nej, jag menar att inte lära oss ta hand om pengarna, utan jag menar att lära oss att vi har rätt att ha rätten till våra pengar. Mm. Jag undrar om det är liksom ett skvalp ifrån det, eller?
Jo, men det är det, för det är, ofta är det just det där, liksom om man tänker på reklamen, det är ofta den här väldigt självsäkra kvinnan och som är just i stort sett alltid ensam. Ja. Och som är så här bestämd. Det här är värd. Så att det, liksom, det går ju ihop med någon typ av självständighetsbild. Och att man inte väntar på en gåva. Precis, man, det, utan man har skaffat det själv. Och man vet sitt värde.
Det är 70-talet, det kom på 70-talet. Ja. Liksom...
Precis. Och det är just det här, man vet sitt värde. Men någonting som jag tycker är så vidrigt egentligen med det där, det är ungefär som att det man talar om är också att alla som inte har råd har inget värde. Mm. Det är jättehemskt.
Hur mycket är det minsta du har haft i pengar?
Det minsta jag haft, jag vet att jag en gång när jag var någonstans i 20-årsåldern pantade någon sån här släktguld av någon slag för att ha råd med min magkatarrmedicin.
Nej.
Då kände jag så här, ja, nu är jag på botten. Och när jag var yngre så kunde det verkligen, eller jag har ju verkligen haft såna perioder när man känner, ja men du vet, man får trixa och fixa.
Ja, men när man vet att okej, den 25:e är löning. Ja. Shit, de här sista veckan så finns det inga pengar liksom.
Nej, precis. Och det, och det är liksom, ja, nu får jag gå och panta flaskorna så räcker det till ett paket spaghetti och drut liksom. Vissa.
Alltså gud, jag hade en, nu kom jag på ett annat barndomsminne som dock när jag förstod värdet av en peng. Min mamma hade en skål, där var också när jag var kanske 8, 7, 8 år, eller 9 kanske, någon sån där. Jag var nog fan bara 8 tror jag. Ja, hur som helst hade min mamma en skål med utländska pengar. Mm. Och så låg det en sedel där.
Mm.
Och tänkte jag, vad fasiken, kan inte jag snor den där?
Det var en svensk sedel.
Nej,
nej,
det var en utländsk sedel. Okay. Så jag tänkte, det är ju utländska pengar. Det är ju ingen som ska ha dem. Nej. Så jag tänkte, jag kan köpa lite godis för dem. Och så gick jag ner på banken. Jag tog den där sedeln, gick ner på banken. Och sa, jag ska vilja, min mamma har sagt att jag ska växla den här pengen. Det var en peng liksom. Ja. Aha, och det var konstigt att jag fick det, tänker jag efteråt. Ja. Ett barn kommer in på en bank med en peng.
Hur gammal var du då ungefär?
Men alltså, jag var 8 kanske.
Ja.
Och så får jag tillbaka svenska pengar. Hur mycket som helst.
Nej.
Nej, men du vet, jag får så här flera hundra. Alltså du vet, det var ju en stor peng. Jag hade ju ingen aning om vad det var. Och jag bara ryser nu när jag tänker på det. Och så ut med de andra pengarna. Och jag hade en kompis med mig också. Och som blev skitglad. Så fan kom, vi ska köpa godis. Och jag blev så, jag vill inte, jag vill gå tillbaks. Och jag hade sån ångest. Och jag gick upp för överskrandar och liksom skulle liksom, vad ska jag göra med det? Jag kan köpa godis, jag har ju stulit pengar.
Ja, ja, ja.
Plötsligt fick pengarna liksom ett helt annat värde än den där papperslappen som låg i den där skålen. Så jag gick tillbaks till banken. Gråtande. Så min mamma sa att det var fel. Jag skulle inte ha växlat den här. Så fick jag tillbaka den där pengen. Vad det nu var, om det var en dålig. Jag har ingen aning om vad det var för. Och la tillbaka den i burken. Och den lättnaden alltså. Men det var den där, hur plötsligt pengen fick ett sånt jättestort värde. Men då blev det ju också ett brott på något sätt. Det var ju...
Just det var ingen oskyldig godispeng. Nej. Helt plötsligt.
Men om du tänker sådär, din dröm om pengar, vad gör dig glad med pengar?
Alltså min dröm om pengar, det är ju mycket, det är framförallt faktiskt sinnesfrid och frihet.
Ja.
Jag träffade faktiskt precis en kompis som hade, det var helt otroligt. Hon hade, det är sådana här som bara inte händer men plötsligt händer. Hon vann på postkodlotteriet. 300 000 och en ny Volvo. Nej, fullständigt sanslöst. Jag höll på att trilla av stolen när hon berättade. Och då vet jag just att jag tänkte så här, vad längtar jag efter? Om jag skulle vinna pengar, vad skulle vara grejen med det? Och då vet jag att jag tänker så mycket, trygghet, frihet, lugn och ro.
Och en sak till som jag tänker på.
Ni rusar dit. Det är en pest, det är en rit. Vilket är bäst? Vad kostar mest? Vad ger man här för mänskligt slit? Tid är pengar.
Vem faller? Eller hur?
Ja, verkligen.
Han är en sån. Det ska bli fest. Han kommer just direkt från Bonn. Tid är pengar.
Fina Ulla Sjöblom.
Ja, det är hon.
För jag har tid. Vad rör mig krig och politik? Ingen butik försäljer tid. Jag lever i dig som är nära. Det som är nu och utan slut. Jag älskar ljus som brinner ut och hatar ära. Jag flyr en vanmakt fylld med skrik. Jag älskar havet, men som vik. Jag har det jag har och kan bära. Jag älskar dig, och det är nog. Är vinden lik och fåglars plog? Är vinden lik och flytt? Fåglars plog.
Tid är pengar. Vad var det nu? Vad bjuder du? Det finns ett krig, det finns ett pris. Vad säljer du? Vad säljer du? Hur kan jag klokast sälja dig? Krig är pengar. Vad kostar järn? Vem bor i bän? Vem ger mig ris? Vem ger mig ris? Slå till, slå till. Folk finns som sill. Den tjänar pengar. Han är rik. Time is money.
Gud vad fint och sant.
Ja.
Det var det som jag kände just under det här shoppingfria året. En sak som jag vann på det tycker jag. Det var tid just.
Du hade ett sådant här shoppingfritt år.
Mm.
Hur var det?
Jag hade ett shoppingfritt år för att jag märkte att det här med shoppandet blev en sån... Dels hade jag gjort av mig för mycket pengar helt enkelt. Mm. Och det var liksom idiotiskt. Jag såg det ju själv. Ont om pengar och så ändå kunde jag liksom inte låta bli att gå in i en affär och tycka att jag var värd det ena och det andra. Alltså det var så otroligt starkt kopplat till tröst på något sätt. Mm. Så det var då jag bestämde mig. Och det var väl också lite på något... Jag började också känna att det tog så mycket energi och tid. Det var så mycket i mig och mitt liv som kretsade kring de här ögonblicken när jag skulle få köpa någonting.
Mm.
Så att jag ett helt år så lade jag ner det helt. Alltså inte köpa en enda klädesplagg, inte köpa ett enda... Ingenting till hemmet, ingenting sånt.
Vad fick du köpa då? Liksom, vad...
Jag fick köpa, om jag liksom, om mascaran tog slut så fick jag köpa en ny. En gång köpte jag också, kommer ihåg, ett par strumpbyxor. För att det var liksom... för att det, och jag tänker ofta på det som det, att det var något så väldigt bra som jag gjorde.
Man längtar efter en ram. Ja, det är ju samma sak som att laga middag på det som finns i kylskåpet. Så kan man laga den mest fantastiska middag. Mm.
Och då är man väldigt nöjd.
För det, man blir ju jättenöjd.
Ja, precis. Man är ju väldigt nöjd. Och när man känner på något sätt att... Nej men, och precis samma sak som man kan känna. Men nu slänger jag den här burken med marmelad eller tacosås eller vad det kan vara. För den är slut.
Mm.
Det har inte möglat. Mm. Det har inte stått i kylen i två år utan den är slut. Mm. Alltså det finns en enorm tillfredsställelse med den känslan. För det är också någonting i den... ekonomi som vi lever i, vi uppmuntras ju hela tiden.
Absolut, att det är ju det kapitalistiska systemet som bygger ju på det här.
Så verkligen, vi ska konsumera mer än vad vi egentligen har råd med.
Ja.
Det är ju så det är, och det gör vi, det gör jag. Och det är ju ett sorts missbruksbeteende. Mm. Och då kan man ju säga att vi lever i en missbrukarkultur,
ja,
helt enkelt.
Vet du vad, jag tänkte inte att jag skulle läsa någon dikt, men nu tänker jag göra det i alla fall. Mm.
Bra, att du tänkte om.
Bara för den är... Poesin kan på något sätt hjälpa oss, tycker jag. Det är Karin Boye. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast. Där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp. Bryt upp. Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.
Mm. Den är jättefin. Det är...
Men det är något med det där. Det är mätta dagen. Det är inte den som är störst.
Nej,
det är vägen, precis. Det är mödan. När jag tänker på med liksom pengar som har gjort mig glad eller så... Så kan jag verkligen känna att det som har gjort mig gladast, det har varit att jag kunde bygga mitt hus i Skåne.
Mm.
Men som också blev bit för bit. Mm. Det var inget jag liksom, jag hade inte pengarna. Jag hade bara, först hade jag bara råd till tomten, sen hade jag råd till det. Och så bit för bit så hade jag tror det var Glenn Close som sa, alltså en fin liknelse också, att hon berättade om alla roller som hade byggt hennes hus. Att det var liksom fröken Julie har gjort Carmen på dörrarna. Och, men liksom, den soffan var det och det. Och hon, hon berättade det någon gång. Det var så fin bild. Och lite den känslan har jag av Skåne. Att, ja, jag vet, när jag fick Star Wars-jobbet, då kunde jag sätta in en spis. Mm. Det var sådär, verkligen... Ja, men ur hand till bygget liksom. Och det, jag tror att det är därför det betyder så himla mycket för mig också.
Mm. Jag förstår verkligen.
Det är inget som är sådär, tjuffa drittan, här fick du ett hus. Eller liksom, jag har lånat upp dig över öronen för att kunna köpa det här huset. Utan det var, nu tar vi det lugnt. Mm. En dag, jag köpte en bit mark för att överleva just då. Mm. Och så tänker jag, någon gång i livet kanske jag får råd att bygga. Även om det inte
det blir
nu.
Som en sorts monument.
Ja, det blev det. Ja. Liksom... Varje roll jag har gjort har gett mig de här väggarna.
Men jag kommer ihåg det här när man fick börja tjäna sina egna pengar. Jag tycker att det är så konstigt, för jag är egentligen rätt blyg. Jag var blyg när jag var liten. Men när jag var typ 11, då stegade jag in i en blomsteraffär och frågade om jag fick gå blombud. Mm. Och det fick jag göra. Liksom 1,50 tror jag fick per bud.
Mm.
Och vad jag inte tänkte på, det var att man blev väldigt hungrig när man gick. De här blombudspromenaderna. Så att jag kommer ihåg just att jag gick in för att köpa en bulle och blev helt liksom knäckt över att den kostade just typ 1,50. Så hela den här promenaden hade liksom varit lite så här i onödan. Men sen också så, när jag var 15 så började jag jobba och diska och servera på ett fik. På vinkonditoriet här i Stockholm. Men då vet jag att min kompis som jag sov över hos ofta då på helgerna. Vi var ute och festade på kvällen och så sov jag över hos henne. Men så vet jag så här, när kondiset ringde, för hon jobbade också extra där. Och ringde och sa liksom, det fattas någon i disken. Då vet jag att jag hade den där känslan av att det var så himla... Att det var liksom lite orättvist att det självklart var jag som skulle gå upp och åka dit. För att hon var en, hon hade liksom pengar. Oh. Det där var liksom mycket mer så där lite extra fick pengar. Och att jag kände alltid så här, far, vad, det är så hårt här att det alltid är jag som bara, okej. Det är bara att kavla upp.
Men jag kommer ihåg också den här första lönen som var mer, alltså när jag som skådespelare.
Mm.
Om det var min första roll eller om det var att det var något. Om det var en reklam för mig hade varit med i. Tror det var det. Så kunde jag ha råd att köpa en liten bandspelare. Den där känslan av. Mm. Nu har jag en bandspelare. Mm. För resten av mitt liv. Mm. Det är så underbar. Va? Ja. Jag äger en liten bandspelare med radio.
Ja.
Så nu har jag investerat liksom, till mitt liv. Det var liksom sådär. Om man tittar på den där nu så är det från stenåldern. Liksom. Det är så gulligt. Jag älskar den där tanken att man verkligen kände att det var ingen slit och släng, utan det här var, det är en jättebra investering att köpa dig en bandspelare med radio i.
Just
så
det.
Är du hemma. Samma sak som man köpte den där första datorn.
Ja, första datorn. Och jag kommer också ihåg den första...
Den Macen som var liksom... Åh, det var min känsla. Det var precis samma. Du har en dator. Mm. Nu har jag en dator i mitt liv. 5 år senare skulle jag fråga om jag kunde få sälja den där datorn. För jag, då skulle jag ha en ny. Är dasslock du har? Det får du inget för. Så bara, från att ha varit liksom, den där fina datorn till att det blev ett dasslock. Liksom.
Men hur tror du, om du liksom föreställer dig så här att nu måste du, nu flyr du till ett annat land. Du lämnar allting här.
Mm.
Vad tror du skulle hända liksom, i ett liv där du fick helt börja om utan någon av dina saker? Ingen av dina saker, ingen av dina kläder. Vad skulle hända med dig då?
Jag hade nog... vilken... Ja, utan en spänn på fickan. Men... jag kan ju... På något sätt så kan jag alltid uppfinna ett litet hem.
Mm.
Alltså jag kan njuta nästan som mest det där när man har flyttat till en ny lägenhet och allting är liksom nerpackat. Mm. Man har ingenting men man gör mysigt med det där lilla.
Mm. Det fantiserar jag ofta när jag flyttar. Just när allting ligger i kartonger.
Ja.
Att man tänker så här, hur många av de här kartongerna skulle kunna försvinna utan att jag ens...
Ja.
la märke till det? Eller vad skulle jag göra om alla de här kartongerna? Bilen kör fel. Bilen kör till en annan Helena i en annan stad.
Det, jag var faktiskt med om det. En flytt. Att två lådor försvann.
Jaså?
Ja. Och då, det här är rätt länge sedan. Det var runt 30 tror jag. Då var det en katastrof för mig.
Mm.
Idag tror jag faktiskt inte det skulle vara det.
Nej.
Jag skulle släppt någonting. Då var det liksom, men det var ju de sakerna. Det var ju liksom det där och det allt det där som man hade fått och som betydde jättemycket just då. Idag kan jag titta på mina grejer och liksom känna, om man kom, vad skulle du göra? Om du kom till ett annat land?
Jag vet inte. Jag tänker så här, ibland har jag tänkt att det spelar saker spelar ingen roll, bara liksom personer. Jag skulle strunta, det skulle jag snabbt glömma bort. Men så ibland så tänker jag så här, men det är så mycket av ens historia. Det är, vissa saker berättar ju någonting om vem man är. Mm. Att det är någonting som, där man själv, ja det avspeglar min historia. Om jag går i mitt hem så är det vissa saker som liksom har följt med mig genom livet. Det här är ingenting man går och tänker på.
Nej.
Men jag tror
det är ju
att
som
är
man
så.
Säger, om huset skulle brinna upp, så vad man skulle sörja mest, det var nog bilderna.
Mm.
Fotografier och bilder, tror jag.
Det tror jag också. Absolut, som känns mest ovärderligt.
Ja.
Men jag tror inte att jag skulle köpa den där. Att liksom, många vill ju ha sakägande. Det har ju, får ju oftast lätt den där klangen av någonting begränsat. Någonting som bara är dåligt.
Mm.
Någonting som man borde befria sig från för att bli en liksom mer fullkomlig människa. Men jag vet inte om jag tror att det är så. Jag tror att man liksom, jag tror att det sitter djupt i en det där på något sätt. Med sitt lilla bo.
Det tror jag, själva boendet och göra fint myset tror jag har funnits i alla tider.
Mm.
Jag menar, att göra det vackert, att ställa in en blom, alltså liksom det är ju...
Mm. Absolut. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, so you mourn and you groan 'cause the lot, you can take it on your chin, pull a cab and begin to recover on your 14 karat yacht. What? Hur mycket pengar har du haft som mest? Det vet inte riktigt jag faktiskt. Jag har ju inte haft så där jättemycket pengar någon gång. Jag ärvde lite pengar efter min pappa, men de gick genast in i någon sorts restskatt. Jag tror att jag en gång fick jag över 100 000 någonting på skatten. Det var nog det mesta liksom pengar jag har haft. Så. Ja, nej, men det är nog det mesta. Så.
Ja.
Du då?
Jag vet inte heller. Jag tycker den är så läskig. Det går inte att svara på.
Nej, det är svårt att svara
därför att
på.
Man vet inte. Därför att det kan vara att det var jättemycket pengar efter ett jobb. Och sen så levde man på de pengarna ett år.
Ja, just det. Precis.
Så att det liksom går ju inte riktigt att säga, här fick jag en miljon.
Nej.
Men jag kan säga... Det gick ju också rakt in i huset. Så att jag liksom... Alla mina pengar också. De har bränt i fickan kan man säga.
Det är också så intressant där. Uttryckt bränt i fickan. För det kan de verkligen göra. Ja. Och då tänker jag, varför gör de det?
Ja.
Varför? Jag måste göra av med dem. Men det är som att det har nästan med någon typ av skuld att göra.
Ja, men det tycker jag var den där klasskompisarna man hade. De som sparade godiset från påsk. Hade påskägget ända in i maj, juni. Och, sådär, och jag åt upp allting på en gång. Alltså, det finns ju olika karaktärer i det där.
Ja.
Och för mig har det nog varit... Men jag är också, det bränner i fickan. Jag
vill bara liksom... jag måste göra av med de här. Det är liksom... Och det, då tänker jag, jag vet inte riktigt vad det är. Och då tänker jag just att det har lite mer också. Det är där jag menar att det kanske är det som gör att man känner att man inte är riktigt värd att gå omkring och ha de där pengarna. Att om man inte verkligen tänkt så här, ja, jag har de här pengarna och de ska jag spara till någonting riktigt fint eller någonting. Det tycker inte jag att jag är riktigt värd.
Om man har grunden är liksom Men grunden är, alltså, det ska nog gå den här månaden. Mm. Det är min bakgrund. Det ska nog, vi ska fixa det. Vi fixar det med, i värsta fall så får vi skriva upp på krita sista dagarna. Men vi kommer, det löser sig. Men det är tajt som fan. Så nu får vi hjälpas åt liksom, i den här. Och om man sen... Men ofta tror jag det är så med, när man har sån här, som ens barndom. Man har liksom den där stenen i skon. Det är därifrån jag kommer. Det är min historia. Då är det ju det som man känner igen mest. Det är där man är trygg.
Mm.
För det är det man kan någonting om. Och då tror jag man omedvetet, det är ju som en brunn med vatten liksom. Att när man känner alltid igen liksom känslan av att brunnen är tom.
Mm.
Eller liksom bara lite vatten. För den kan man. Mm. Den känner man sig trygg med. Blir brunnen plötsligt fylld med vatten och det blir ett annat, då måste man göra sig av med det. För ja, det andra är tryggare.
Ja, precis.
Det andra får, där man får lära sig. Liksom.
Ja.
Jag tror att du har rätt. Det är någon sorts...
När pengarna bränner i din ficka, vad köper du då? Vad är ditt liksom?
Jobbig fråga.
Det är lite så här.
Ja, men jag tror att det beror lite på var jag är. Är jag i Skåne, då är det till huset.
Mm.
Då är det liksom grejer där. Eller liksom...
Krukor och blommor.
Ja, precis. Blommor, och... blommor, blommor. Tror jag. Eller allt som kan göra det vackert.
Mm.
Är jag i stan så skulle jag nog... Ja, men då blir det nog kläder. Men jag köper nästan aldrig kläder i Skåne. Det blir en annan. Det är ett annat...
Det är ett annat jag som är där.
Mm. Hörrni, vad gör du? Om du bränner i fickan...
Om det bränner, jag lägger nog mycket pengar på kläder. Och det konstiga är att jag ändå har en sån här känsla av att jag inte har någonting att sätta på mig.
Mm.
Det där är någon sorts konstig...
Ja. Och så kan det ju vara stunden när man också säger yes, vad
ja,
glad
jag är. Sant,
den här
är
älskar jag, verkligen inte lycklig för det.
Vissa grejer kan man det... bli glad för. Så är det. Och det, men där kan jag känna att det kanske är lite som att köpa en lott.
Ja.
Att man hoppas att det här ska bli den där som man just är glad för. Mm. Det här ska liksom bli en vinst. Mm.
Men det kanske är lite som med mitt Skånehus där, som jag är glad för varje gång jag öppnar dörren. Därför att man har byggt det så sakta.
Mm.
Och utifrån vad man hade råd, vad jag hade råd till.
Jag tror att det här ordet där... sakta är viktigt där, faktiskt.
Ja.
Att det får ta tid.
Ja, det tror jag också. Jag tror att det är snabbheten som gör att det blir äckligt.
Ja.
Jag ska bara se om jag... Jag hittar inte. Det var så roligt. Det var återigen Patricia Turesandal. Men hon beskriver så fint när hon köper sig en sportbil.
Ja.
När hon liksom tar makten. Hon är om hon är 60...
Mm.
Mellan 60 och 70 så köper hon sig liksom... den ballaste sportbilen. Mm. Och det finns ju något manifesterande över det. Nu har de pengar och liksom... Så fort man säger det så känner man liksom... Oh men gud, tänk på alla stackars fattiga människor.
Ja, jag vet.
Det är så jävla läskigt.
Ja.
Men om man bara tittar på manifestationen så är det en jävligt härlig bild.
Ja.
Som är...
Jo visst, och det kan man ju också tänka. Nu har jag ju... Det känns ju som att jag låter så himla neggig och deppig till handlande och... Ja. Men det är klart att det finns någonting...
Det är någonting
ja, det är bra att prata om det.
För
det är
liksom på något konstigt sätt. För jag tycker det är så äckligt det där att man liksom... Inte, det där konstiga skamgrejen att man inte pratar om. Vad fick du för den filmen då? Liksom, ja, men jag vet inte hur mycket det var. Det var
men det är ju en skamgrej. Och det där tror jag
allt går
ju
bort i skatt. Ja. Eller så blir det liksom, blir ju ingenting kvar. Eller, alltså någon sorts... Varför inte tvärtom?
Mm.
Jättekul, jag fick urbra betalt. Så är det ju aldrig.
Nej.
Men jag kan ju tycka att det är väldigt, väldigt roligt med loppis också. Det är ju en annan sida av alltså det där... Jag vet inte om du har med...
Jag älskar loppisar.
Pengar, men det är liksom den där, det är nästan mer tillfredsställelse att hitta något fint på loppis.
Mm, mycket. Och det är också mindre skamligt.
Absolut, då är man ju stolt.
Utom i vissa kretsar.
Eller hur? Då man ju titta vad jag hittar. Då är man ju skitstolt.
Ja, absolut. Precis. Nej men jo ja, då har man gjort en, då har man liksom gjort en bedrift.
Ja.
Så känner jag också. Då har man lyckats för någonting. Och det sitter, och det kan jag komma ihåg så där, min farmor eller mormor, att de vill ofta, hur ofta just De hade det här, men det var alltså här förringandet av, oh, den här hittade jag på rea, på ralla, som min farmor alltid sa. Oh, den köpte jag på ralla.
På ralla, på rallis.
På rallis, ralla. Det var liksom som ett mantra. Ja.
Precis.
Och det skulle, jag vet inte om det var sant, hon kanske hade köpt den, inte alls köpt den på ralla, utan var tvungen att liksom hålla ner det där. Men man vill gärna liksom ha det till att, det är någon, att man har gjort ett kap, ett fynd. Och det är väl samlardelen i ens hjärna som slår till där. Att man har gjort det, man har hittat, man hittade det bästa svampstället ungefär. Men det finns ju också någonting med loppisar som, där jag kan känna att det är lite, att man får den här känslan att det här är sunt, vi delar saker, vi går inte in i de här affärerna, utan vi har vårt eget kretslopp. Och det, liksom, det blir nästan det som en sorts solidaritets- eller kärlekshandling. Ja.
Med de orden, Helena, så tänker jag sätta på en låt som toppar det.
Ja.
Har du det bra, allt du vill ha och kanske mera? Ja, mera pengar vill ju du förstås nog ha. Tänk om du fick en check på 800 000. Det vore susen och hela livet stod i blom. Nog vore du lycklig med pengar i handen, men vad gör du om allt bara försvann ut i sanden? Vad gör du om alla pengar inte fanns? Om du blir fattig, så finns det pengar för alla de som inte har. Ja, alla får ta, ingen lävling och latis. Du vill ju ha pengar och de är ju gratis. Massa hålo och ta så mycket du vill ha. Nu har jag fru och villa, nu kan jag köpa bil. Sen köper jag en TV, ja det här är min stil. När jag har pengar, tiden går och du är lycklig med ditt liv, för du har pengar, men helt olycklig om alla pengarna försvann. Om allihop på hela jorden inte hade några pengar, ja då går vi väl under, säger de som pengar har. Nu går vi och tycker att vi är så lärda, men vad gör vi om pengarna inget är värda? Där står vi för första gången i samma båt. Då vill jag hjälpa till, jag vill tjäna vår. Som de inte vet. Om inte alla hjälper, så struntar väl jag i det. Då ser